God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är Ulf Gustafsson. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Matteus evangeliet. Du kan lyssna till bibelförklaringen i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen här i närradion på måndagar klockan 19. Och vi har kommit till del 48. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson.
Ja, vi är på 17 kapitlet och jag hoppas vi kan göra färdigt det 17 kapitlet idag. Vi får väl se hur det blir med den saken, men man ska ju ha mål här i livet. Och jag är lite osäker på hur det var här med vers 14 till och med 20. Jag vet att vi inte har gått igenom det, i alla fall inte i sin helhet. Men jag är inte osäker på om vi har läst det, så jag tror vi får läsa igenom det så att vi får med oss det som eventuellt kanske sades förra gången också. När de sedan kom till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Jesus svarade: Du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden och den for ut ur honom. Och från det ögonblicket var pojken botad. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus gick de fram och frågade: Varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: Därför att ni har så lite tro. Amen, säger jag er, om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni då säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Så långt alltså. Och vi har då kommit in på ett avsnitt, som jag sa förra gången, som handlar om kyrkans svaghet och kyrkans styrka. För det vi ser här i det som jag läste nu, det är ett uttryck för kyrkans, alltså de första kristnas eller alla kristnas svaghet. För det är nog inte så att den här berättelsen egentligen handlar om den månadssjuke pojken. Det handlar inte om befrielsen, utan det handlar i första hand om lärjungarnas oförmåga att hjälpa den här pojken. För det är ju det som är så att säga problemet i berättelsen. Och det är ju så med alla underberättelser, tecken och underberättelser, att de står inte för sig själva. Inte meningsfulla i sig själva i den meningen att Jesus skulle behöva demonstrera och visa upp att han har makt. Eller att han skulle imponera på andra människor. Utan de är alltid insatta i ett sammanhang. De tjänar ett syfte. Det själva underberättelsen är som en lektion för oss, för att vi ska lära oss någonting utav det. Och jag tror att det är det syftet också med under och tecken som vi gärna vill se i vår tid också. Naturligtvis är det syftet att Gud vill förklara sin kärlek till en människa som är sjuk till exempel. Gud vill förklara sin kärlek till en människa som är tyngd utav skuld och utav bördor. Men då är det ju det som är undervisningen, det är det som är demonstrationen, att Gud visar sin kärlek för enskilda människor. Så vi ska inte låta oss fascineras bara utav det som sker på ytan. Och om vi då ser på den här berättelsen om pojken som blir befriad ifrån månadssjuka som det står här, så kunde man tro att det är det som är det viktiga. Så skulle vi kunna undervisa som så att alla som har den här sjukan vill Gud befria. Men då har vi nog stannat alldeles för tidigt. Vi måste se igenom det här och se att det här var vad som hände vid det här tillfället. Och det som hände vid det här tillfället var att Jesus i första hand gick till rätta med de klentrogna lärjungarna. Och han ville visa dem, och han vill visa oss, hur svaga vi är om inte Jesus själv får vara närvarande. Men när Jesus själv är närvarande, då allt möjligt. Precis så som han säger här i slutet av berättelsen. Ingenting ska vara omöjligt för er. Det betyder ingenting ska vara omöjligt för er när jag är närvarande. Och när jag får handlingsutrymme. Och när min vilja kan äga rum. Då blir ingenting omöjligt. Det är så att säga sensmoralen i det här. Och då kan vi erinra oss också, för er som inte var med förra gången eller som haft möjlighet att lyssna på det som var innan, att alldeles innan så har de varit på förklaringsberget och allting har varit så härligt. Allting har varit så betagande och de har fått höra där via en röst som kom till dem genom molnet som sa att de skulle lyssna till Jesus. Det var som ett eko ifrån femte Mosebok där Moses har sagt att efter mig ska det komma en som är ännu större än jag. Ni ska lyssna till honom, och det är det som nu sker. Och knappt har de varit med om det här så är de på väg ner från förklaringsberget, och det första som händer är just det här. De har alltså fortfarande inte lärt sig riktigt att vare sig tro på Jesus, tro på hans närvaro eller att handla så som han vill att vi ska handla. Och det ser vi också i den 17:e versen. När Jesus säger till dem: du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Det där med att de skulle lyssna till Jesus, det gjorde vi förra gången. Och då tror jag att det blev så därför att Gud använder ju varje speciell situation. Och det som hände förra gången var att vi tillbringade ganska lång tid till just det här uttrycket lyssna till honom. Och jag gjorde en lång förklaring som inte i och för sig står i texten, men som inte behöver vara mindre riktig för det. Nämligen den att när Gud bygger sin församling så gör han det genom sitt ord. Alltså det är när vi lyssnar till honom, tar emot hans tilltal och låter hans vilja ske som församlingen byggs. Själva nyckeln i församlingsbygget, att lyssna till Jesus, rör alltså vid gemenskapen med Jesus. När vi har gemenskapen med Jesus, när våra hjärtan är öppna för honom och för hans närvaro, då lyssnar vi till honom. Gemenskapen med Jesus. Och jag säger det här därför att det är ju den förebråelsen som finns i det här ordet när Jesus säger: hur länge ska jag vara hos er? Hur länge måste vi ha gemenskap och ändå inte ha gemenskap? Det första kapitlet i Matteus evangeliet, där läste vi i vers 23. Om jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder att Gud är hos oss. Det får man läsa om i första kapitlet. Gud är hos er. Det är så att säga vad vi ska vänja oss vid. Och hur slutar Matteus evangeliet? Och det slutar med orden: gå ut och gör alla folk till lärjungar och så vidare. Döp dem och lär dem att hålla allt vi har befallt er. Och se, jag är hos er alla dagar. Och nu befinner vi oss någonstans mitt emellan. Och de har inte liksom förstått det här att Jesus är närvarande hos dem. Och det är inte helt enkelt att förstå när vi talar om det på ett sånt andligt sätt som jag gör. Men de fick lära sig det när de gick ut två och två. Och de skulle gå till platser dit Jesus hade tänkt sig att komma så småningom för att förbereda det. Och han skickade ut dem två och två. Då var de som får som gick ut bland vargarna. Hur kunde han göra det? Vad var syftet med att de inte skulle ta med sig någon extra käpp? De skulle inte ta med sig några pengar. De skulle gå där alldeles blottade så att säga. Vad var syftet med det? De skulle lära sig att förtrösta på att han är närvarande även om de inte ser honom. Det är den läxa som du och jag också har att lära oss. Att att lära oss att förstå att Jesus är hos oss, att den uppståndne är med oss, att Gud är med oss också när vi inte ser honom. Jesus vill att vi ska förstå det, att vi ska vänja oss vid det, att vi ska inrätta oss efter det förhållandet. Och när vi förstår det så tas vi liksom upp i hans vilja och vi förenas i honom och vi förenas med varandra i honom. Så byggs församlingen. Det är i den positionen som vi lyssnar till honom och lär oss att göra hans vilja. Nu säger Jesus här till dem, hur länge måste jag vara ibland er utan att ni begriper att jag är hos er? Det är som om Jesus, jag vet inte om han överdriver här eller om han säger så här för att provocera dem. Om han tyckte att det var så smärtsamt som det verkar här när Jesus brister ut i den här klagolåt. Eller om han säger det av pedagogiska skäl för att vi ska vakna till och förstå det som jag nyss försökte säga. Men det Jesus låter oss förstå i de här orden, det är alltså att gemenskapen med honom, och den gemenskapen med honom är den osynliga, den har vi genom tron. Hur avgörande det är. Hur viktig trosgemenskapen är med Herren. Tron är det medel genom vilket vi lär känna Gud. Och nu har vi talat om tron tidigare. Vi hade det som en liten exkurs. Och en sak som jag hoppas vi hade med då, annars får vi säga det igen nu, det är ju detta att i det gamla paradigmet, i det grekiska sättet att tänka, så är tron en förmåga. Och ibland kan man höra den undervisningen också långt in i kristna sammanhang, nämligen att vi ska öva upp vår tro ungefär som om det vore en själslig förmåga som kan tränas upp. Det kanske man kan göra i och för sig, men då är vi ju mera inne på, då är det ju, handlar det ju mer om som vår eget sätt att pumpa upp oss eller att manipulera oss. Det är ju inte den bibliska tron. Det är ju magi. Om vi lär oss, om vi övar upp tron som en själslig förmåga som vi själva kontrollerar och utövar, det är ju magi. Det behöver inte vara svart magi, men det är ju vit magi. Men det är inte den bibliska förståelsen utav tron. Utan tron i biblisk mening, det är Gud själv. Gud själv är tron. Och Jesus kallas för trons hövding och fullkomnare. Det är han som är tron. Och tron, så att säga, för oss, det är att tro på honom. Tro på hans närvaro. Och då är tron någonting passivt hos oss, nämligen att vi har en tillit till, en förtröstan på Guds närvaro och en tillit till att han låter sin vilja ske ibland oss. Att han verkar sina intressen ibland oss. Det litar vi på. Hur ska jag veta om det som sker i församlingen är rätt eller riktigt? Hur ska jag kunna påverka det som sker i församlingen, kan jag tänka som andlig ledare? Jag måste lita på att Gud verkar i församlingen. Jag måste förtrösta på hans närvaro och att han verkar. Om inte Herren själv bygger församlingen, som Jesus sa där i Matteus 16, så verkar arbetarna förgäves. Saltaren 127. Det är fåfängt om vi bygger i egen kraft. Tron är alltså det viktigaste, men en biblisk tro, det vill säga där vi vänder oss till Jesus och där han kommer till i vårt sammanhang. Och därför, den man som i sådana fall är ett föredöme i den här texten, ja, det är ju inte lärjungarna, utan det är ju den unge mannens far som kastar sig på marken och säger, Herre, förbarma dig över min son. Där har du mannen med den kristna tron. På grekiska så heter det, Herre, förbarma dig, kyrie eleison. Det är det som vi använder i varje söndag, varje högmässa. Herre, förbarma dig, Kristus, förbarma dig, Herre, förbarma dig. Det är en åkallan där man ber Herren träda in på scenen och verka sitt verk. Så tron, det står den mannen som kastar sig för Jesu fötter för i vår text. Det där uttrycket, Herre förbarma dig, det blev ju sedan som sagt stående i den kristna kyrkans liturgi. Det är inte bara så att vi använder det därför att vi har plockat upp det i den nya gudstjänstordningen, utan det böneropet Kyrie eleison har funnits med i 2000 år. Det har funnits med från kyrkans absolut första gudstjänst. Och det är förmodligen därför som Matteus har med det här, inte bara här utan på en, i en del andra texter också. Kyrie eleison. Det verkar alltså som att lärjungarna i den här texten ännu inte riktigt har förstått trons väsende. Jesus säger ju till dem, du fördärvade släkte som inte vill tro. Nej, i vers 19, varför kunde inte vi driva ut honom, säger lärjungarna. Och Jesus svarar vers 20, därför att ni har så lite tro. Här finns alltså, här finns en brist i tron enligt Jesus. De räknade inte med Guds närvaro på ett riktigt sätt. Och då vill jag påminna om en sak till ifrån den tidigare undervisningen om tron. Och det är den att jag har delat upp tron på så sätt tidigare att vi talar om en allmän tro. Och om en särskild tro. Vi talade om att tro, det har ju alla människor. Alla människor har förmåga att tro. Förmåga att lita på omständigheter, på sig själv. Man tror på något. Jag tror att jag kommer att vara ledig nästa vecka, säger någon. Men man vet ju inte. Man vet inte vad som kan hända till nästa vecka. Men man har tron. Jag tror att barnbarnen kommer på besök nästa helg. Men jag vet ju inte egentligen. Men den här tron lever vi alla utav. Det är en allmän tro. Men sen finns det ju en särskild tro. Och den särskilda tron som vi kallar då kanske för den frälsande tron. Det är ju Jesu Kristi närvaro. Det är ju den tron som gör att jag kan lita på att det som Jesus har gjort. Inte minst när han dog på korset och uppstod. Det har han gjort för mig. Den tron har inte alla. Den är en särskild gåva som vi har. Jesus tron, Jesu närvaro i vårt sammanhang. Och det tredje tron, det är ju då en särskild tro kanske för särskilda tillfällen. Mirakulöst troende som man kanske har vid ett visst tillfälle, men inte alltid. Här verkar det som att när Jesus säger att de har en liten tro, eller nästan påstår att de inte har någon tro alls, att han säger till dem att ja, ni har en allmän tro på mig. Men det fattas någonting i tron. Och när det står här att de har lite tro, så heter det på grekiska oligopistian. Oligopistian som betyder alltså, oligio är liten, men det kan också översättas ringa tro. De har föga tro. De har svag tro. Eller så, om jag får använda min egen vokabulär. De har en allmän tro. Och den räcker inte. Den är för svag tron. Så det är inte lite eller mycket tro i kvantitet. Va? Att man har, nu tror jag så här lite. Men imorgon så kommer jag att tro mera. Eller om 10 år då kommer min tro att växa. Att jag tror jag så här mycket. Det är inte det handlar om. Utan det är en kvalitet i tron som Jesus efterlyser. Er tro är alldeles för allmän. Ni måste tro på ett särskilt sätt vid såna här tillfällen att jag är närvarande. För det är bara jag eller det är bara Gud som kan verka det här verket. Precis samma uttryck, liten tro, oligopistian, finns, har vi stött på tidigare. Och då vill jag visa de ställena så kan ni se att Jesus förebrår dem också i 6:e kapitlet. I vers 30. Det är alltså hämtat ifrån Bergspredikan. Och det här med att de inte ska göra sig bekymmer för vad de ska kläda sig med eller vad de ska äta. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Ni kan inte ens tro så mycket på Gud så att ni tror att ni får bra kläder eller bra mat. Så lite tro ni har. Och i 8 kapitlet, vers 26. Då är de ute på Galileiska sjön. Och det blir full storm på sjön och de blir livrädda. Och då säger Jesus i vers 26. Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Alltså de vågar inte tro att det ordnar sig fastän Jesus är i samma båt som dem. Underförstått, jag är ju hos er så då borde ni väl kunna förlita er på mig. Så långt har de inte kommit. I 14 kapitlet har vi samma uttryck igen. Vers 31. Där är också när de är ute på vattnet. När Jesus går på vattnet, kommer till dem gående på vattnet. Då är de också fyllda med fruktan, rädsla. Och Petrus kommer ut. Så där har ju Petrus tro. Där ser du lite tro hos Petrus. Han kliver ur båten. Han ser, har blicken fästad på Jesus. Han tror på honom. Men sen faller han tillbaka. Och Jesus säger till honom i vers 31. När han griper tag i Petrus för att dra upp honom. Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Och i 16 kapitlet. I vers 8. Då har de då glömt brödet. Efter det här brödundet så har de glömt att ta med sig bröd. Och Jesus säger till dem att varför samtalar ni med varandra om att ni inte har bröd? Så lite tro ni har. Det ser du ganska tydligt att det handlar om relationen till Jesus. Förstår ni ännu ingenting, fortsätter Jesus att säga. Förstår ni inte att jag är hos er? Jag som är livets bröd. Men det finns en dimension alltså i tron som de inte har sett. Nu kom de här till Jesus och säger, varför kunde inte vi driva ut den här onda anden? Jesus säger, det finns en dimension i tron som är nödvändig för att det här ska lyckas. Men ni har inte den dimensionen. Så lite tro ni har. Ni behöver alltså, för att fortsätta, ni behöver alltså en särskild tro. Ni behöver tro att jag är närvarande och att jag kan göra. Det är den särskilda tron som är han själv eller som kommer från han själv. Och det är det Jesus syftar på när vi kommer till vers 20. Eller fortsätter i vers 20. Amen säger jag er, om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till detta berg, flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Alltså det är ju inte så att vi har så mycket tro så att ingenting blir omöjligt för oss. Det är ju inte så att jag har så stor tro så att jag kan säga till stolsraden här att den ska lyfta sig och förflytta sig bort till andra sidan av kyrkan. Ni kanske har hört talas om sådana här skräckberättelser från andra icke-kristna sammanhang om elevationer, man kan få levationer, eller vet du för något? Ja, jag tappar bort ordet. Man kan få möbler att flytta sig. Så i och för sig kanske inte det skulle vara omöjligt. Men det är inte den typen av tron som Jesus uppmuntrar oss till att ha. Utan det Jesus menar när han säger att vi ska flytta, inte stolsrader, men berg till och med. Det är att vi ska lita på att ingenting är omöjligt för honom. Om jag råkar ut för ett stort berg av problem som ligger framför mig, så kan jag vara viss om att jag inte förmår flytta på det här berget. Men jag kan också vara viss om att han förmår att flytta på berget. Och om jag är viss om att han förmår att flytta på berget, då blir ingenting omöjligt. Därför att för honom är ingenting omöjligt. Så det är hans ingång i mitt liv, relationen till honom, som är avgörande för tronsaktivitet, den särskilda tronsaktivitet. Jag är glad för att vi som kristna har fått del av den här särskilda tron. För det har vi alla som kristna. Annars skulle vi inte vara kristna. Du tror att Jesus Kristus är din Herre och frälsare. Du tror att din skuldbörda är borttagen. Du tror att ditt samvete är renat på grund av Jesu död på Golgata. Och det är en särskild tro. Det är inte alla som tror det. Men du tror det. Du tror på hans närvaro. Varför inte ta och vidga den tron till att omfatta något mer än bara att skulden är borttagen och dina synder är förlåtna? Varför inte vidga den förståelsen utav Jesu närvaro? Kan man inte till och med säga att det kristna livet i stor utsträckning handlar om att just denna hans närvaro, denna hans förståelse för hans närvaro ska vidgas? Att vår livsuppgift, vår livskallelse är att han ska växa till mer och mer ibland oss. Och när det sker så blir han mer och mer synliggjord i våra relationer och härligheten mer och mer uppenbarad. Och människor som ser det heligas gemenskap i vilken Jesus regerar, ja, de kommer att se Gud mitt ibland oss. De kommer att se någonting som de inte ser någon annanstans. De kommer att få del av en atmosfär som man inte får del av någon annanstans. De får del av det därför att han är närvarande. Jag är glad för att vi har del av den här tron. Inte bara så att vi kan tro att skuldbördan är borttagen och att synderna är förlåtna, samvetet är renat. Jag är glad som förkunnare och bibellärare att jag har den tron. Så att jag vågar tro att Gud använder förkunnelsen och predikan och undervisningen. Annars vore det ju meningslöst att hålla på. Jag är glad för att jag har den tron i själavårdens sammanhang. Skulle jag annars sitta och säga när människor kommer med sina problem, det var svårt det här, det går nog inte få någon ändring till stånd här inte. Det kan man ju inte säga. Jag kan inte ens förmedla så att säga min egen vantro, utan jag måste förmedla, ja men Herren är närvarande. För Herren är ingenting omöjligt. Vad har vi gått mot? Jag kan inte hjälpa dig, men Herren kan hjälpa dig. Låt oss be tillsammans. Men så kan jag bara agera om jag har gett något större utrymme för hans närvaro än vad som är vanligt i våra dagar. Vi måste tänja vår förståelse av hans närvaro, av vikten av hans närvaro. Det tror jag är läxan så att säga, som Jesus vill ge oss i den här berättelsen. Jag vet inte om jag ska komplicera det ytterligare, men det finns en tanke till ifall du skulle få den som kanske kan vara värd en kommentar. Och det är den tanken att, ja, låt mig få säga så här. I flera av breven, till exempel när det står såna här uttryck som att vandra i anden eller att vandra efter anden, så är det olika i olika översättningar om det ska vara stort A eller litet A. Om det är Guds ande eller om det är min egen ande. För vi har ju också en ande så att säga. På samma sätt kan man säga om tron. Nu har jag benat upp det väldigt tydligt. Jag har sagt att din och min tro, den räcker inte någonstans. Och den behöver vi inte bry oss så mycket om. Men vi ska lära oss att tro på hans tro och att på hans närvaro. Men det är väl så med tron på samma sätt som med anden. Att när Guds ande kommer in i min ande och fyller min ande, Då blir de oskiljaktiga. Så därför om jag säger att jag ska vandra i anden. Och det betyder, och jag då talar om att vandra i Guds ande eller vandra i min egen ande, så kommer man inte kunna urskilja det, därför att det flyter ihop. Det var någon som använde bilden utav, om du tänker att du har ett glas, tomt glas, och så har du en stor tillbringare med vatten. Och det tomma glaset representerar dig och mig, och den stora tillbringaren fylld med vatten, det är Gud med Guds ande, med Guds livgivande vatten. Eller låt säga förresten att glaset innehåller är fyllt till hälften, då blir bilden tydligare. Det är din ande. Låt säga nu att det här handlar om tron. Du har en allmän tro i ditt glas, så att säga. Men sen så har Gud hur mycket tro som helst. Han har så mycket tro så han skapade hela världen. Om nu Gud låter dig få del utav hans tro, om han tar tillbringaren och slår vattnet i vårt glas, så går ju inte hans tro och min tro att skiljas åt efter det att jag har fyllt på. Det blir en förening mellan min ande och Guds ande, mellan min tro och Guds tro. Så därför är det ju inte fel att använda uttrycket att jag vandrar i anden med litet a, eller att jag växer i min tro, om jag bara förstår vad det är jag talar om. Kraften kommer från honom, förenas med mig, och sedan så aktiveras det. Men låt oss inte lura oss själva på ett sådant sätt så att vi delar Guds tron och min egen tro på ett sådant sätt så att jag blir helt beroende av min egen tro. Eller helt beroende av min egen rättfärdighet. Helt beroende av min egen vandring i ande. För det går inte. Det är magi i sådana fall senare. Vi måste ha Guds egen närvaro i våra liv och i vår gemenskap. Och han måste vara den som aktiverar och som driver dig och mig och vår gemenskap framåt. Annars så finns inga möjligheter att växa till på ett sunt och riktigt sätt. Och det här behöver vi inte bekymra oss om, därför att det här är hans verk. Jag ska bygga min församling. Han ska göra det här ibland oss. Du kanske undrar då, men varför, det måste ju Jesus ha vetat, varför förebrår han dem? Ja, det kanske är som jag sa då. Att det inte bara ett uttryck för hans egen frustration, utan det är också en pedagogisk sak. Att han sticker hål på deras föreställningar, han skakar om dem och säger, ni måste förstå det här. Ni måste lära er att räkna med min närvaro. Okej, där tror jag vi får lämna den biten, och så ska vi ta i vers 22 och 23, och där behöver vi också stanna en stund. Det handlar då om den andra förutsägelsen. Jesus förutsäger ju vad som ska hända i hans död och uppståndelse tre gånger. Den första gången har vi redan talat om, det var i 16 kapitlet. Det här är den andra förutsägelsen, och då står det: när de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: människosonen ska utlämnas i människors händer, och de ska döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de mycket bedrövade. Jag tror att vi ska titta på den tredje förutsägelsen också, det 20 kapitlet, vers 18. Där säger Jesus, och då för tredje gången: se, vi går nu upp till Jerusalem, och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärde. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna och gissla och korsfästa honom, och på tredje dagen ska han uppstå. Jag vill ha med alla tre förutsägelserna, därför att i de här tre förutsägelserna, 1, 2 och 3, så finns en fortlöpande uppenbarelse. Han säger lite mer för varje gång. Och reaktionen hos lärjungarna blir också annorlunda för varje förutsägelse. I den första förutsägelsen, nu slog vi inte upp den, men det är 16:21. Där står det att Jesus började förklara för sina lärjungar att han måste lida och dö. Och att han ska på tredje dagen uppväckas. i det första läget så hade de ju ingen förståelse för att Jesus måste dö och uppstå för att försoningen och det nya livet skulle kunna komma till stånd. Han var alltså tvungen med att börja förklara för dem. Förklara för dem vad det innebär att Gud ger sitt liv till oss. Förklara för oss att han är Guds son som ger sitt liv för oss. Och att det här är mycket påtagligt tänkt. Att Gud ger sitt liv för oss är alltså inte något märkligt, abstrakt som hänger i luften någonstans, utan det är konkretiserat i människan Jesus från Nazaret som betjänar oss på ett väldigt påtagligt sätt och som ger sitt liv i en fysisk mening för oss. Så tydligt har Gud gjort det. Det här måste förklaras för lärjungarna, och det gör Jesus också. Han säger också att han ska uppväckas i passivum, det vill säga det är inte så att han är en stor och väldig gudason som bara kliver upp ur döden, utan han är helt utlämnad, han är helt solidarisk med oss i våran död. Han kan inte uppväcka sig själv, utan fadern uppväcker sonen, och sonen litar på att han kommer att uppväckas. I Johannes evangeliet så säger Jesus det så tydligt att han säger ingen tager mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Du har fått veta av fadern att jag har makt att ge det och jag har makt att få det tillbaka. När vi sen kommer till den andra förutsägelsen, och var den som jag läste här nu i 17 kapitlet 22 versen, så finns ytterligare ett steg i den här fortgående utvecklingen eller förklaringen. Och det står nämligen att människosonen ska utlämnas. Utlämnas i människors händer. Och där är det så att ordet utlämnas på grekiska är paradidomi. Och paradidomi är i Nya testamentet en teknisk term. Och det är särskilt tydligt hos Paulus. Jag ska visa på det kanske allra tydligaste stället, nämligen i första Korintierbrevets 15 kapitel. Det är det som handlar om uppståndelsen från de döda, eller Kristi uppståndelse från de döda. Och Paulus börjar med att säga: jag vill påminna er om evangeliet som jag predikar för er. Och så lägg märke till ordet som ni tog emot. Lägg märke till de orden som ni tog emot och stod fast i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade, lägg märke till de orden, jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Och så vidare. Vi behöver inte läsa mer än så. Alltså paradidomi, det handlar om det jag har tagit emot. Det som jag förvaltar utan att förvanska det. Inte lägger till någonting, inte drar ifrån någonting. Jag tar emot ett liv. Jag lägger inte, eller en lära, liv eller lära, jag tar emot Herren. Jag förvanskar ingenting. Jag lever med det och jag ger det vidare till en annan som också får del av det oförvanskat. Den termen att ta emot och att meddela, ge vidare, heter på grekiska paradidomi. Och det här är en viktig teknisk term, därför att det här var ju en huvudsak i, inte minst i Gamla testamentet, nämligen att man traderar, ger vidare det som man själv har tagit emot. Den skriftliga traditionen är inte så stark i Gamla testamentets tid som den muntliga. Men den muntliga, det bygger, där är man så oerhört noggrann, för det vet ni själva att om man tar emot någonting och så skarvar man lite här och lite där, så är det ju helt oförvanskat. Det räcker med att man sitter 15 stycken i en cirkel och viskar till varandra, så kommer det tillbaka, så är det någonting helt annat. Så det här var man ju oerhört uppmärksam på. Och paradidomi, det betyder att ta emot och ge det vidare oförvanskat. Paradidomi är grekiska. När man översätter Bibeln till latin, som man gjorde den första kristna Bibeln, så säger ju på latin, så översätts det här ordet med tradere. Man traderar. Alltså det är samma ord som du har i tradition. Så det handlar om, det är alltså att tradera vidare oförvanskat. Om man inte gör det, utan man förvanskar det, då översätts det här ordet på ett annat sätt. Och hur det översätts, det kan ni se i Matteus evangeliet. Kapitel 26. Det är nämligen så att i Matteus kapitel 26 och kapitel 27. Som vi ju har framför oss. Där förekommer det här ordet paradidomi 15 gånger. Det är ett nyckelord när vi kommer till de kapitlen. Och ett av de ställena, det är i 26:16. Och då blir ni lite förvånade när ni läser det. Därför handlar det om hur Judas Iskariot får 30 silverpenningar. Och så står det i vers 16 att från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Att paradidomi Jesus. Ge honom vidare. Att överlämna Jesus. Ja, men det här är ju nästan motsatsen till det vi pratar om. Ja, just det. Det är samma ord, det är samma gärning. Att ta emot och att överlämna, ge vidare. Men frågan är om man gör det på ett riktigt sätt. Lämnar det vidare oförvanskat. Eller om man tar emot det. Och så förvanskar man genom att själv lägga till eller dra ifrån. Och så ger man det vidare så att den som tar emot dig i nästa steg får någonting annat. Då har jag förrått saken. Då är jag förskingrat. Då är jag en förrädare. Och därför så används det här ordet här i 26:16 om Judas Iskariot. Men då i negativ mening. Judas Iskariot överlämnar Jesus, men i fel ande, på ett felaktigt sätt. Det här tycker jag är minst sagt tänkvärt. Inte bara därför att det står i Bibelns sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, vers 18 och följande. Om profetians ord i denna bok, då kanske det syftar i första hand på Uppenbarelseboken, men för oss är det ju, hela Bibeln är ju en enda bok så att säga. Så står det, om någon lägger något till dessa ord. Och i vers 19, om någon tar bort något från de ord som står i den här profetians bok, då ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och så vidare. Det här var ju självklarhet, en noggrannhet hos judarna att man fick inte lägga till, man fick inte dra ifrån. Och det är ju ytterst tänkvärt om man tänker på hur vi förmedlar evangelium vidare till nästa generation. Överlämnar vi evangeliet till den yngre generationen? Eller överlämnar vi ett förvanskat evangelium? Man känner att här är ett gudomligt allvar i den frågan. Nu så tänker jag mig att när Jesus i den andra förutsägelsen talar om att människosonen ska utlämnas i människors händer, så finns det här i själva ordet. Och även om det inte finns där i det som Jesus säger direkt, så finns det säkert hos Matteus när han återger de här orden. Att människosonen ska utlämnas i människors händer. Ja, det ska han. På gott och på ont. Beroende på hur vi hanterar honom. Det här kunde de ju inte förstå i det här läget. Men Jesus skulle återkomma till dig kapitel 26 och 27 15 gånger som sagt. Så att så småningom så ska väl det framstå med önskad tydlighet. Och hos Paulus är det ju alldeles uppenbart. Sen så finns det ett tredje, en tredje förutsägelse. Och det, jag tror vi tar det också när vi ändå är på det här temat om hur, det, hur Jesus avslöjar mer och mer vad det betyder. Det står nämligen då i den tredje förutsägelsen. Var har vi den nu då? Jag tappar bort den. Kapitel 20, just det, vers 18. Se, vi går nu upp till Jerusalem och så vidare. Där finns också ett grekiskt ord som är värt att stanna till inför. När det står att de går upp till Jerusalem så heter det på grekiska anabainomen. Och det är också närmast en teknisk term. Att gå upp till Jerusalem. Vad är det för något? På vilket sätt kan det vara en teknisk term? Om du tittar i Saltaren 24. Så står det i vers 3. Det här är psalmet av David. Det står, vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Där har du tanken så att säga. Att gå upp på Herrens berg, att få träda in i hans helgedom. Anabainomen, att gå upp till Jerusalem. Det var ju en förpliktelse kan man nästan säga för alla judar att de skulle göra sin pilgrims färd, sin vallfart till Jerusalem vid de största högtiderna. Alltså vid påsk och pingst och lövhyddohögtiden. Och även om inte alla gjorde det varje gång så skulle man åtminstone så långt det var möjligt gå till templet i Jerusalem. Och termen för att gå upp till templet i Jerusalem i den här vallfarten, det är den här anabainomen. Att gå upp till Jerusalem, det är att dra upp alltså för att fira gudstjänst i Jerusalem. Titta i Psaltaren 122. Där det finns återigen den här tanken. Det finns ju förresten många saltarsalmer som kallas för vallfartssånger. Ja, det både flera av de här, salmen 121 börjar ju så. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Han är på väg upp mot bergen. Eller i Psaltaren 23. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Det är också en vallfartssång. 124, 125, 126. Det står vallfartssånger hela vägen. Men 122 var jag tittade på. Jag blev glad när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Anabainomen. Det är alltså en term som hör ihop med gudstjänstlivet. Och det är det ordet som Jesus använder när han här säger, se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas i överste prästernas och de skriftlärdas händer. De ska döma honom till döden och så vidare. Jesus är på väg upp till Jerusalem för att fira påsk. Men inte bara för att fira en judisk påsk. Jesus är på väg upp till Jerusalem för att fira den rätta gudstjänsten. Han är på väg till Jerusalem för att fullborda påsken. För att bära fram sig själv som ett levande offer. När Paulus skriver tillämpningen i Romarbrevet, och den börjar ju i 12:e kapitlet, så börjar tillämpningen med att han säger så här. Låt er bäras fram så som levande offer, vilket är er andliga tempeltjänst, er andliga gudstjänst. Att vi går fram till Herren och överlåter oss, ställer oss till hans förfogande, låter hans vilja ske i och med våra liv den rätta gudstjänsten. Det är den termen som Jesus använder när han säger att vi går upp till Jerusalem. Man kan alltså säga att det som börjar här i den 18 kapitlet, i den här förutsägelsen, ser vi går nu upp till Jerusalem. Det är den inledande processionen på den sanna gudstjänsten. Så när vi läser vad som sker i den sista stilla veckan, vi kommer dit när vi kommer till 20:21 kapitlet, då läser vi om stilla veckan kapitel 21 till och med 27. Då läser vi om den sanna gudstjänsten. Allt det som sker där är som Jesu Kristi fullkomliga gudstjänst inför Fadern. Och då kan man höra att i den här förutsägelsen, vi går nu upp till Jerusalem, så finns inte bara, det finns inte ens i första hand hos Jesus någonting som att han hänger med huvudet eller att han går motsträvigt. Det finns något triumfatoriskt i den här processionen. En trotsig procession upp till Jerusalem där han ska ge sitt liv. Allt det här finns i den här stegrande första, andra och tredje förutsägelsen. Han förklarar, talar om att han ska uppväckas. Han ska överlämnas. Hela hans person och allt hans verk ska överlämnas till människorna. Och han ska göra detta som en gudstjänst inför Gud själv. Så fullborda påskens tecken. Om man ser på lärjungarnas reaktion på de här tre förutsägelserna. Så i det första fallet så begrep de ju ingenting. Då vill ju Simon Petrus hindra honom från att utföra det här. I det andra fallet så står att de blev mycket bedrövade. Men de protesterade inte. I det tredje fallet så står det bara att det står inte ens att de tiger, utan det står till och med, nu ska vi läsa innantill. Ja, det står inte direkt där, men det står i det som följer sedan efteråt. Nämligen att de var beredda att själva lida och dö. Så här sker en attitydförändring i lärjungarna allt eftersom månaderna går. Allt eftersom de närmar sig Jesu fullbordande på Golgata. Nu ska vi se om vi kan göra färdigt här det som är kvar. Det är väl tveksamt, men vi får väl göra så att vi försöker och så får vi se hur långt vi hinner. Man kan inleda den här övergången som nu handlar om tempelskatten här på slutet. Man kanske kan inleda det med att säga att Jesu procession upp till Jerusalem, det är en lydnadshandling inför Fadern. Och det kanske är i det perspektivet vi ska läsa det här med tempelskatten också. Vi ska se här vad det står. De gick sedan till Kapernaum och de som tog upp tempelskatten kom fram till Petrus och sa: betalar inte er mästare tempelskatt? Jo, svarade han. Sedan Petrus hade kommit hem frågade Jesus honom, innan Petrus hunnit säga något: vad tror du, Simon? Av vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Av sina söner eller av andra? Han svarade: av andra. Då sa Jesus till honom: alltså är sönerna fria. Men för att vi inte ska stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisk som du får upp och öppna gapet på den. Då ska du hitta ett silvermynt. Ta det och ge åt dem för min och din räkning. Det var ju så att Kapernaum låg ju på den här Via Maris. Alltså vägen mellan Syrien och Egypten. Stora handelskaravanen. Dessutom så låg det här på gränsen mellan Herodes och Herodes Filippus och Herodes Antipas, som hade varsitt rike. Så att här fanns en tullstation. Nu ska vi lägga märke till att här är inte vilken tull som helst det är frågan om, utan det är frågan om tempelskatten, står det. Och det tror jag är en poäng med den här berättelsen. Jesus talar om skatter i mer allmän mening på ett annat ställe i 22 kapitlet, men det ska vi komma sen. Och vi ska också, tror jag, förstå att den här berättelsen är inte polemisk. Det är inte så att fariseerna här försöker snärja Jesus, eller att Jesus skulle ställas inför någon prövning när det gäller att betala skatt. Utan här beskrivs en vardaglig situation, men den är knepig. Och den kanske är knepig av följande skäl, nämligen att tempelskatt var ju någonting som man betalade till templet, som ni hör. Och då var det så att judarna själva, de betalade 2 drachmer var. Dock behövde inte rabbinerna betala. Och det här gick till templet och till templets tjänst. Men när Matteus evangeliet skrevs, eller rättare sagt slutredigerades, för den här texten kan ju ha kommit med ett ganska sent skede, det må vara hur som helst med det här, då revs ju templet. Det fanns ju inte något tempel att betala skatt till. Men då var ju romarna så smarta så att de tyckte att de skulle fortsätta ta upp den där tempelskatten, men de tog upp den till sina hedniska tempel i Rom. Alltså är frågan högaktuell. Det visar ju också att det finns tydligen inte så stor skillnad, eller också så finns det en skillnad, en spänning mellan judar och de första kristna. Därför det var ju judarna som skulle betala tempelskatten. Men alla de hedningar som nu har blivit kristna och som blev kristna på 60-talet, 70-talet, 80-talet, skulle de betala tempelskatt? Alltså en högaktuell fråga. Hur ska vi göra med den här tempelskatten? Jesus säger till dem, ja, hur är det nu, hur är det nu med kungar, jordens kungar? Tar de upp skatt av sina egna? Nej, det gör de ju inte. Underförstått, det Jesus säger, det är att så är det också med Gud. Gud tar inte upp skatt till sig. Ni behöver inte ge skatt för att bli kristna. Evangeliet är gratis. Sönerna är fria. Det kostar ingenting att ta emot evangelium. Ändå så säger Jesus här att de ska betala skatt, men då har han först kanske gett just den här undervisningen som jag sa, att evangeliet är gratis, vi behöver inte betala skatt till Gud. I det nya paradigmet behövs ingen skatt. När det är sagt så kvarstår ju så att säga frågan ändå. Men då är frågan i en annan dimension. Då det nämligen handlar om, ja, dels det här med kärleksbudet som vi har talat om tidigare. Du är fri att göra vad du vill, men eftersom du älskar en medmänniska så kan du inte göra vad du vill, för du kan ju inte såra din medmänniska. Du måste ju ta hänsyn till andra. Dessutom, om vi skulle ta till ett paulinskt perspektiv, så skulle Paulus säga att överheten, den är utav Gud, och vi ska vara lojala mot överheten på det att överheten ska vara lojal mot oss. Det är ett samspel, Skatteverket. Och det säger ju Jesus också.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och del 48 var det du fick höra. Bibelförklaringarna är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och sen kan du lyssna till dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson. Och inspelningstekniker i Värnamo kyrka var Lennart Johansson. Härefter så kommer sändning från Missionskyrkan, Radio MF, och deras söndagsgudstjänst får du lyssna till. Jag, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. God kväll.